Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Programmet presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Varmt välkomna säger jag för andra veckan i rad till Big Six. Jag satt ju här förra måndagen med Myggan. Björn heter jag, för er som inte känner min röst. Då lovade jag, eller jag sa, jag lovade inte, men jag sa att Jesper skulle vara tillbaka. Men han är fortfarande inte i Sverige. Han är inte i England, men han är på den franska rivieran.
Mm. Unna sig.
Kalle.
Gotta sig.
Ja. Men jag tycker det är väldigt, väldigt kul att ha dig med mig, Kalle. Som ju oftast brukar vara med i torsdagsavsnitten.
Ja, det ska bli gött att få prata ner en vanlig helg. Vi andra får ju ta lite det som blir över på torsdagarna. Nu har vi dock en supervecka.
Det var inte jättedåliga matcher. Nej. Vi fick förra torsdagen och snacka om.
Nej, så är det. Men ibland under landslagsuppehåll och så här kan det vara kämpigt att hitta på saker.
Ja, men jag tycker
om.
Ni gör det väldigt bra.
Ja.
Faktiskt. Hur har helgen varit?
Blandad skulle jag säga. Både jobbat, varit ute på stan och kollat fotboll. Så att fått väl med det mesta som man kan få.
Ja, och så en liten smäll igår då för din del. Ja. Med Sheffield United Chelsea 2-2.
Det är det tråkiga med att vara med måndagar, att man får ta tag i det direkt. Men det är väl bra start att ta det och sen gå vidare. Släppa det efter inspelningen.
Ja, men ska man ta något positivt då kring Chelsea innan vi kommer tillbaka till den matchen senare. Så vi satt och kollade poängligan här.
Mm.
Poängligan, alltså mål och assist, leds av Ollie Watkins. Sen är det Mohamed Salah och sen är det Cole Palmer.
Mm.
Det är alltså 28-26 och Cole Palmer på 25 då.
Ja, en liksom deadline day-värvning som jag kanske många, inklusive mig själv, kanske inte trodde så mycket på när han trillar in. Utan mest var spännande att man kunde plocka en egenfostrad Manchester City-talang. Men efter det har det gått väldigt snabbt. Och,
från att han kan ju vinna skytteligan också.
Ja, för att alltså det är roliga när man kollar på honom, det är ju det enda glädjen att vi har kvar typ den här säsongen. Koll på honom och titta på honom, men han har ju fattat det själv nu. Så att han släpper inte bollen längre till spelarna.
Nej,
han har ju typ 10 avslut per match.
Ja.
Men jag vet inte, det är väl bara helt enkelt rätt.
Det är den här veckomgångmatchen, det är ju också det som gör att Chelsea vinner den matchen mot United. Ja. Men han tar ju liksom skott direkt. Spelar ingen roll om det står 5 försvarare framför honom. Han bara skjuter.
Ja.
Och sådär. Lite fascinerande också när jag kollar på den här tabellen. Så tänker man då Arsenal som leder serien.
Mm.
Vi vet ju att de inte har någon riktig målspruta. Men poängligan, då hittar vi först på 6:e plats. Det är Bukayo Saka på 22.
Mm.
Det är lite fascinerande ändå. Det är ändå serieledarna.
Ja, verkligen. Och där har ju Fabian Åstrand, som jag tror alla, många känner till som lyssnar på det här. Hans käpphäst är att de behöver ingen nya. Och det kan man ju hålla med om, sett till liksom att man leder ligan nu och de har så många andra duktiga offensiva spelare.
Det är lite samma snack som det var om City då för några år sedan.
Ja, exakt. Samtidigt som det ryktas hela tiden om en Alexander Isak eller en Gyökeres eller någon annan stjärnanfallare. Men liksom, du har också stått på det länge med Kai Havertz. Och det är någon som bara tuggar på nu och gör viktiga mål och viktiga ass vecka efter vecka. Så att kan man istället för att det finns ju nackdel med att ha en anfallare som inte levererar, då blir det en negativ punkt. Mm. Alltså, det har vi sett 100 gånger om.
I, jag tror inte det snacket kan komma igen runt Arsenal. Vi vet ju inte vad som kommer hända de här sista omgångarna.
Men det känns som man har fördelat ut ansvaret på fler nu. Liksom, Jesus är ju inte den givna målskytten. Det har vi ju lärt känna sedan länge. Havet är inte det heller. Utan då fördelar man ut istället på 5, 6, 7 spelare istället. Och sen har man ju mittbackspar som är den bästa i ligan på hörnor, liksom på offensiva med sina skallar. Så att, nej, de visar väl tydligt att det inte behövs den här tydliga nian. Liksom.
Mm. Vi kommer tillbaka till Arsenal och Chelsea för den delen också. Vi ska ju ändå, när vi går igenom matcherna här, då börja med United-Liverpool. Mm. 42 dagar kvar av Premier League. Mm. By the way.
Skönt för mig.
Ja, jag förstår att du längtat till det. Premier League slutar ju ovanligt tidigt. De senaste åren med covid och med mästerskap mitt under säsong har gjort att de har ju slutat ganska sent. Men nu med EM och man är i fas, så tar det ju faktiskt slut redan 19 maj.
Mm. Ja, det låter lite för tidigt.
Mm. Så att det är inte så mycket kvar av Premier League faktiskt, och det vet man ju också om man räknar bara omgångar. Så vi är ju i den 31 omgången nu, ska snart in i den 32. Men United-Liverpool 2-2. Inför matchen så var det ju mycket snack såklart om Uniteds, hur de skulle ställa upp i backlinjen framför allt. Med tanke på att de har så mycket, mycket skador. Om vi tittar på Uniteds skadelista så är det alltså Luke Shaw, Lisandro Martinez, Victor Lindelöf, Malasia, Martial då också, John Evans och Rafael Varane på skadelistan. Och man kör ju Wan-Bissaka som vänsterback. Mm. Sen är Maguire. Sen Kambala då. 19-åringen och sen Dalot på högerbacksplatsen. Det är ju en, alltså jag tycker ju Kambala gör ju ganska bra, helt okej ifrån sig. Det är lite plus minus noll. Han tappar bollen ibland och så vinner han tillbaka bollen med sin snabbhet och sådär. Men jag menar, den där backlinjen, det hade ju kunnat vara Crystal Palace backlinje.
Ja, knappt det. Så nästan Luton. Så här, det är ett gäng spelare som fått en andra chans i Luton.
Jag märkte inget med Maguire. Var inte grejen med Maguire när han värvades att han var ganska bra med bollen?
Jo, och det är väl likadant
jag märker nu, landslaget. Han vågar inte slå bollen i djupet. Utan han skickar ut den på typ Dalot eller ibland nu Kambala när han faktiskt kliver upp lite. Och så står han liksom gestikulerar liksom framåt, gå upp mera. Men jag ser på han är så trubbig. Han ser lite ut som granen i sin slutperiod.
Ja.
Han är liksom det här, han har ju aldrig riktigt haft det här motoriska. Så han ibland kanske ser lite sämre ut än man faktiskt är.
Ja.
Men han kan ju liksom, han slår bara sidled passningar närmsta gubbe.
Ja, det är väl ett självförtroende tecken om något. Liksom att man inte längre vågar dra iväg på, för ibland drar han iväg på egna ridermärk med boll och sticker upp i plan. Eller hittar en tidig djupledsboll som vi har sett många gånger tidigare. Men det kanske jag hör lite till matchplanen här också, att man bara vill, man kanske inte vill riskera så mycket när det är Liverpool.
Men ingångsvärdet till den här matchen är ju dels att det är ju en match med historia som ganska nyligen har fått historiska matcher. Vi har ju 7-0 från förra säsongen. Vi har ju 4-3 i FA-cupen. Och med Uniteds stora skadelista på backlinjen så blir det ju såklart att Liverpool blir enorma favoriter.
Mm.
Men vi vet ju, jag vet att jag var nog inte ensam om att prata om det, men att när United åker på såna här smällar, Brentford och Chelsea, och så är det Old Trafford och Liverpool, då jag sa i alla fall det att absolut att United kan förlora matchen. Men de kommer förlora med uddamålet i sådana fall. Och de kan till och med ta poäng i den här matchen. Mm. Men de kommer inte tillåta sig bli förnedrade som storlag. De kommer steppa upp. Sen vet inte jag om de kanske steppade upp så mycket. Jag tycker båda lagen var lite upp och ner i den här matchen. Men framförallt så var det ändå ett Liverpool. Alltså det blev en jävla pangstart på den här matchen. Mm. Det smällde ju direkt med Garnachos läge exakt. Där. Alltså när han är offside. Han behöver ju inte vara offside. Alltså han drar iväg lite för tidigt eller passningen kommer lite för sent. För han har en på rätt sida. Så är han först där. Ja. Och sen var det så på slide direkt efter. Mm. Men sen tog ju Liverpool över. Jag tyckte att United hade lite svårt att få ihop lagdelarna. Mm. Det var väldigt mycket öppna hav. Och Liverpool har ju ganska många lägen i första halvlek.
Men det är så halvlägen.
Ja, men lite
lösa skott mot botten.
Lite nästan lägen.
Ja, Soberstein mot skott. Luis Diaz där.
Ja.
Nunes sista passen.
Liksom. Ja, halkar ju och grejer också. Men det var ju i och för sig rejält spöräng på den här matchen. Men Liverpool uddlösa.
Mm. Ja, det brukar man väl inte säga. Det brukar väl vara tvärtom i stormatchen när man flyter sig på en Salah som alltid gör något framåt. Men det är väl lite den här avslutskvaliteten de saknar i Diogo Jota som typ är en av Premier Leagues bästa avslutare, skulle jag säga. Darwin Nunes slutar man väl aldrig säga det om att det är just det han saknar kanske, avsluten. Men jag tycker Salah kom inte till sin rätt heller den här matchen. Det är som man brukar flita sig på i de här matcherna. Jag tycker det är väl Luis Diaz som jag tycker är den som driver hela offensiva anfallet här i Liverpool. Och skapar mest. Och han har ju varit i superform de senaste månaderna. Och sen så får han göra 1-0 på hörnan när Nunes skarvar snyggt i honom.
Ja, alltså det där måste ju vara en variant.
Ja.
Alltså att Darwin Nunez sticker upp där, träffar bollen perfekt, skarvar den ner.
Han blir helt ensam.
Ja, det är också ganska dåligt. Jag kan förstå på ett sätt Wan-Bissaka att han blir lite förvirrad. Varför springer du bort från målet?
Mm.
Men han släpper ju honom helt.
Mm.
Han är inte beredd på att han ska sticka åt det hållet.
Nej.
Och sen släpper han honom bara. Så han får ju nicka helt fritt. Sen är det ju väldigt snyggt ändå att liksom skarva.
Han hämtar den liksom bakom sig typ och får ner den till...
För han kan ju liksom inte riktigt träffa på mål. Eller han träffar mål kan han göra, men göra mål därifrån blir väldigt svårt. Mm. Ja, då vet att den ska bort det. Det såg ut som en tydlig variant. Mm.
Men det är ju, den här matchen, den är ju väldigt lik Chelsea United på många sätt.
Ja.
Alltså att Liverpool tar ledningen, man tror att det kanske kommer bli lättare än vad man trodde på förhand. United gör ett mål som man inte gör om och om igen. När Kwanzaa då slår en pass, en lite för lös pass hemåt och Fernandes tar tillvara på den. Sen är det otroligt snyggt gjort. Mm. Och Keller är väl nära på att liksom bli på rött i den sekvensen om man verkligen når bollen med händerna. Men sätter den och liksom, då är det också en tillfällighet United gör mål på. Jag vet inte hur många gånger vi har sett det den här säsongen att man vinner, man gör mål när man är mest uträknad nästan. På en tillfällighet.
Nej.
Sen är det
men det där är lite så här, utifrån ett... Den här matchen är ju liksom den största i Premier League. Även om nu de här senaste säsongerna blir lite... Kanske man inte riktigt kan säga så eftersom de är så olika delar av tabellen. Men och så med det vill jag säga att det liksom sätts en press och så. Det, då kan det lite som i derbyn, då kan det uppstå situationer som normalt inte gör. Men i ett titeljagande Liverpool, du har inte råd att göra sådana misstag som Kwanzaa gör. Sådana bjudningar, sådana rejäla blunders. Alltså vi har ju sett, det är klart att det uppstår ju ibland, men det är verkligen alltså, jag vet inte, det där är lite, det är i kombination med dålig skärpa Liverpool, det är lite oroväckande nu i den här enormt tajta, alltså herregud, de står på lika många poäng som Arsenal.
Ja.
Jag pratar inte om att Liverpool är dåliga eller sådär, men nu är vi ju på det här, alltså det kommer vara så små marginaler som avgörs.
Och de har ju levt på rätt sida av de här små marginalerna ganska länge nu, för de har också haft en tuff skadeperiod, klarat sig utan Salah och Jota i månader, Salah även på AFCON liksom, och de vinner ju den här ligacupfinalen mot Chelsea med liksom ett U-lag typ, och gick ju starkt ur det, och jag tror de måste ha levt på de lågorna ett tag nu. Men man kan inte leva på det i all evighet, och då krävs det ju att nu när stjärnorna är tillbaka så att de levererar i de här stormatcherna. Jag tycker inte man kan hänga, alltså det är ett supermisstag av Kwanzaa, men han har ju varit otroligt bra innan den här matchen under säsongen när han fått spela, och man visste ju knappt vem det var när säsongen började liksom. Så han har ju bara fått gå in och axla Matip och Konates tröja, och det har han gjort bra liksom. Så att jag tycker det är tufft att hänga honom för att man inte förlorar poäng i den här matchen, utan det är liksom offensiven som ska få själv i alla fall.
Absolut. Jag har pratat om Uniteds skador i backlinjen. Det är ju fortfarande så att Liverpool ställer upp med Kwanzaa och Bradley i backlinjen. Det är alltså, jag vet, det finns
och
Kelleher i mål. Så att det är klart att det ska man ha med sig också, självklart. Jag tycker att, jag sa det, att United var lite, det var lite spridda lagdelar. Det var liksom inte så tajt. Mm. Jag tycker att de får ihop lagdelarna i andra.
Mm, då tar de över lite.
Och tar över. Jag tycker Liverpool tappar ju lite greppet på matchen där.
Ja, lite energi känns det som att de kommer in i någon lite tröttare period. Och då är ju United jävligt bra på att ta vara på sådana läger. Det ser man ju när de får momentum. Det är likadant, nu hänvisar jag mycket till Chelsea-matchen, men det är för att den ligger så färskt i minnet här. Men de... när de får in 1-2 där, om man tror nästan matchen är slut, tror man väl aldrig när Chelsea spelar. Men då får de momentum, gör 2-2 snabbt. De går ut här i andra halvlek och liksom verkligen kör vidare. Och sen så är det ju återigen individuell briljans från Maino som gör ett jävla drömmål. Skruvar upp den i botten liksom.
Ja, det är ruggigt snyggt. Och vilken, jag tror att lite som Cole Palmer för Chelsea så är ju liksom Maino är ju liksom, det är ju Uniteds ljusglimt den här säsongen. För jag har sagt det förut, jag tycker att det är väldigt imponerande att han håller den här jämna nivån, precis som Cole Palmer gör, match efter match. Han går liksom aldrig riktigt ner sig. Och sen visar han ju då vilka spetsegenskaper han har, att bara kunna vända upp så där och dra upp den i krysset typ. Det är ju liksom, han är ju en match... Nu blir jag ju inte det, men han är ju en matchvinnartyp.
Ja, det har vi också sett flera gånger tidigare. Och jag tycker det är så fett att han liksom firar kraftigt. Men
han bad ju om ursäkt att han firade för hårt.
Ja, men hans löpning är ju alltid den här iskalla. Mm. Och det är så här ner med en hand som är så här lugnt. Vi har det under kontroll typ. Men sen så firar han väl efter det lite hårdare.
Inte helt likt Cold Palmer, även om han gör att han är liksom där...
Cold Palmer.
Ja, exakt.
Nej, men alltså, känslan är att... Jag vet inte om det är de här nya kidsen som kommer upp nu, men det känns som alla är så hänsynslösa i sina debuter. Alltså det känns inte som någon direkt får ha en sån här madrömsdebut längre och kommer upp och är helt iskall. Och som Kamwala med, går in på ett Old Trafford och spelar som att han inte gjort annat, nästan. Men jag tycker det, jag vet inte om det är någon ny... liksom bland unga spelare, att man går in och man har inte samma respekt längre för att spela A-lagsfotboll på högsta nivå.
Nej, alltså ska man ta Kamwala så känner väl han till exempel att så här, nej men vadå, den här backlinjen är ljus eller? Jag är ju bäst här.
Ja.
Så att, men absolut. Det är en intressant spaning då.
Den är här nu. Comeons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. +18, regler och villkor gäller.
Och sen får de ju likt Chelsea-matchen igen då, så är det ju en otroligt klumpig tackling av Wan-Bissaka som kanske inte är supergiven att döma straff på, men han gör det så otroligt dåligt så att han ger ju varken domaren något val att inte döma straff i läget.
Nej, men alltså det pratas ju säsong efter säsong om liksom någon slags ommöblering i Uniteds trupp, och Wan-Bissaka, Lindelöf har ju varit där ganska i väl varje transfer så att han ska bort, men Wan-Bissaka håller ju inte för ett topplag. Jag minns den säsongen i Crystal Palace när han var så otroligt bra, men sen såg man ju aldrig det i United. Och det är klart att det är inte så enkelt att det bara är spelaren. Det finns ju hur många spelare har lyckats i United de senaste åren, men jag tycker att han agerar ju lite så här, du vet som när Anthony orsakar straff. Det är lite samma sak, men Anthony är ju faktiskt en offensiv spelare och det är lite klassiskt att de ibland är lite, de går in och tacklar som att det är på mitt plan. Wan-Bissaka är ju ändå försvarare. Mm,
ja, det är väl hans styrka
om någonting. Det där läget också, då 2-1 mot Liverpool.
Ja, exakt. Tänk ett varv till. Men det har man ju alltid sagt om Wan-Bissaka, att hans, alltså hans styrka, han är typ bäst i världen, eller de bästa i världen. Det är just glidtacklingar med. Mm. Det är alltid varit det man snackat om. Och sen resten är väl det som man lämnar mer att önska av. Liksom. Men det är så otroligt slarvigt att ge dem den biljetten igen i matchen.
Ja, och själva straffen... Salah sätter den ju säkert, men jag skulle hävda att Onana, sättet han agerar, dålig straffmålvakt. Alltså han, det här med målvakter som bara, de har bara bestämt sig. Så att han slänger sig nästan innan Salah träffar bollen. Han bara,
inte på...
jag bara slänger mig. Ja. Jag ska slänga mig till vänster. Så, nej, det spelar ingen roll.
Kör 50-50.
Jaha, det gick. Alltså...
Nej, verkligen. Han ser rätt loj ut också i luften där. Han bara hänger.
Nej, men han är liksom så... Det är som att någon, det är nästan som att någon styr honom. Mm. Bara, så, det är nästan som en FIFA-straff. Bara, du ska bara dra den.
Ja.
Liksom. Så. Men
han körde vaselin på handsken också.
Ja. Mm. Är det någon ny grej?
Aldrig sett innan.
Varför vill man ha det?
Alltså, enda anledningen man kan tänka är liksom grepp. Men det känns som att det borde vara motsatt nästan. Ja. Det kanske är något mot regnet. Att det,
alltså
kanske
det,
blir...
det är i och för sig ganska kaxigt att man ska se målvakt som bara tvålar.
Ja, exakt. Jag behöver inte något grepp här.
Nu ska ni få se.
Ska bara boxa idag.
Nej, men jag tänker, blir det inte... Det, uppenbarligen kan, borde ju inte bli så. Men jag tänker att det nästan blir mer halt.
Ja.
Men det kan ju inte vara.
Nej. Men det kanske är något mot regnet. Att i regn så då behöver det vara
måste
så
det.
Men jag har aldrig sett det.
Det var en rejäl burk också.
Ja, exakt.
Det var nästan...
Alltså så lugn ut med att jag ska bara slepa.
Det var nästan lite äckligt stor liksom. Ja, det var precis mitt under en hörna också.
Ja. Mm. Och så, oj, nu är bollen igång. Slängde han iväg burken. Liksom.
Ja, efter matchen sa ju Klopp att de borde ha vunnit matchen. Och det har de väl rätt i. De hade väl XG på 3.58.
Ja.
28 skott. Men det har ju väl typ alla mot United å andra sidan.
Ja.
Men han sa också det att när Arsenal ska möta dem här på Old Trafford, vilket kommer ju, så spelar Arsenal som de gör så... eller spelar United så som de spelar i den här matchen, så kommer Arsenal vinna.
Mm.
Vilket
är... Vad menar han med det?
Ja, jag tolkar det som att han tycker att United var dåliga då.
Mm.
Det håller jag med. Första halvlek var det ju väldigt så här, det var lite high chaparral. Men ja, att säga att Arsenal ska vinna den här matchen på Old Trafford är ju inte ett sinnessjukt uttalande. Men han försöker ju liksom sticka ut lite, han är ju lite bitter där.
Mm.
Och han är ju oftast det när han... När de inte vinner och sådär. Men det har han väl en viss poäng i ändå. Men bittert för United som ändå har ledningen och vänder. Att det bara blir en poäng i den här matchen. Och att det är liksom en straff i 84:e klumpigt agerande. De hade faktiskt kunnat ta med sig en vinst. Och det hade ju varit något att... En ljusglimt på den här säsongen, dessutom med det man kommer ifrån.
Mm.
Så för Liverpool så blir det ju...
Det är liksom
ingen är ju riktigt nöjd här.
Nej, exakt.
För Liverpool hade ju kunnat haft serieledningen här nu.
Ja, det sa väl Niklas Holmgren typ 4 gånger under matchen att så här, vinner Liverpool varje match nu? Då firar man ligaguldet i maj sen liksom. Och det går ju de 100% runt och tänker på att vinner vi bara en match taget här nu, då är det vi som firar sen. Och nu har de ju tappat det momentumet eftersom Arsenals plusstatistik i mål är så jävla bra liksom.
Ja, men nu står vi här igen. Det finns ju en tendens att de här måndagsavsnitten blir repig skiva här. Nu står vi alltså på Arsenal på 71, Liverpool på 71, City på 70.
Mm.
Det är rätt sjukt med 7 omgångar kvar.
Ja, det
man
kan bli önska sig bättre.
Det jämnaste tremannaracet alltså, någonsin.
Är det liksom, nu skiljer det bara en poäng så att City ligger trea liksom, det är ju speciellt. Men är det det sista laget du vill ha på en tredje plats om du själv leder ligan som Arsenal gör nu? Liksom?
Ja, det är det väl.
Alltså, för att man vet att de har gjort den här våren så många gånger förut att bara borra ner huvudet, ta en match i taget och vinna liksom. Arsenal och Liverpool har inte gjort det lika många gånger. Arsenal har aldrig gjort det i modern tid typ, alltså.
Nej, för Arsenals del så blir det ju verkligen att Liverpool har ändå stått där och tampats med City och vet hur det är.
Ja. Påfrestande.
Även om de har en del nyförvärv som inte varit med om det kanske de. Men Arsenal för många där är det ju liksom helt nytt. Sen har du Gabriel Jesus och Zinchenko som varit på andra sidan. Arteta för den delen också i City då. Men att säga att Arsenal har serieledningen med 3 omgångar kvar. Känna att liksom ja, det kan ju lätt bli att det är vår titel att förlora här.
Ja, men det är som skillnad på att leda med 3 matcher kvar, för att då får man inte förlora. Samtidigt som är du 2 eller 3, då måste du vinna. Alltså det är som skillnad i tankesätt hur man tar sig an en match, kan jag tänka mig. Men de jobbar förmodligen med psykologen här som kommer in och liksom försöker ta ner helt på jorden någonstans. Men det är klart att det försvinner ju inte den tanken att man måste vinna varje match nu.
Nej, och det är ju så oerhört tight spelschema.
Ja.
Vill du säga något mer om United-Liverpool eller ska vi lämna den?
Vi kan lämna den.
Det var ju inte, som sagt, för objektivt öga, det var inte en jättebra fotbollsmatch. Men det var ändå ganska
bra.
Roligt. Ja. Det var ju inte i klass med Chelsea United, men det var... Men just att man får de där sluten, vilket vi ser ju nu i nästan bara varannan match, att vi får ju de här... Det blir mycket grejer som händer i slutet på matcherna. Det är i och för sig inget nytt när det gäller fotboll, men ändå. Jag tänker att vi hoppar lite till lördagen faktiskt.
Mm.
Vi gör lite orena hopp här och tar oss till Arsenals match mot Brighton i lördagskväll.
Mm.
Där Arsenal ställde upp med topptrion med Gabriel Jesus, Havertz och Saka. Det här var ju en match som jag tycker att Arsenal på något sätt, Brighton är ju inte vad Brighton var för ett år sedan.
Jag tänkte säga det.
Nu börjar man ju se att de börjar faktiskt sjunka i tabellen. Ja. Sjukt nog har de inte gjort det tidigare. Men att Arsenal ändå bara åker dit, lite släpar Brighton i ansiktet och bara så 3-0 och så åker vi hem.
Ja, nej, men verkligen. Det är en sån, alltså verkligen mesta lagets match de gör. Att de inte ens ger Brighton en chans här. Eller ger dem ett onödigt mål. De är påkopplade i 90 minuter. Ger Brighton inte utrymme att ta sig in i matchen. Utan sakta gör så här ett mål också i så här jobbiga lägen i matchen. Med att de kommer aldrig närmare. För att då gör vi ett till. Okej, nu känner de sig lite närmare, nära igen. Då gör vi ett till. Och sen så är matchen slut innan den liksom ens... Ja, det finns något att kämpa för nästan.
Nej. Det är ju fascinerande, alltså under 2024 så har Arsenal vunnit 10 av 11 ligamatcher. Och den 11:e matchen är alltså 0-0 mot City.
Mm. Och det är de ju supernöjda med, såklart.
Och de har alltså 3, det blir mycket statistik här nu, men 3 insläppta på 8 senaste.
Mm.
I 7 av de här 11 ligamatcherna har man hållit nollan.
Mm.
Och...
Enda plumpen 2024 är ju Porto borta, men det vänder man ju sen, så den har man ju...
Ja, nej, men och, precis, och där var man...
Och det är också så här, det är ett mål i sista sekunden som...
Där var man inte bra, samtidigt var Porto, de var extremt skickliga försvarsmässigt.
Ja.
Men, och där får man ju liksom ett mål i slutet också som är... Ja, det är ju en lyckoträff.
Ja,
och med den matchen var ju, ja, det är precis som du säger, det var ju plumpen i protokollet.
Mm.
Och det är ju det här, den här jämnheten och framförallt att man är så otroligt stabila defensiv. Vi kollade ju också på en situation från matchen där Brighton kommer i anfall. Arsenal vinner bollen, vi vet hur Brighton är, de pressar direkt, Arsenal spelar sig ur det, de liksom jonglerar sig iväg och skapar sen faktiskt ett ganska farlig målchans direkt efter också.
Ja. Nej, det är som när man mötte sina föräldrar på dagis ute på skolgården, att det, liksom det var typ en skottfint i straffområdet, det var en chip och en skarvnick och, sen
och lite nickar och,
så var de förbi och så kom typ 5-3 istället liksom.
Ja.
Det såg så ledigt ut.
Det säger ju någonting om hur Arsenal mår och vilken kvalitet de har.
Mm.
Alltså så där agerar på något sätt ett mästarlag.
Ja.
Men jag
det är lugnet med.
Vad sa du?
Alltså det lugnet.
Ja, nej men exakt.
Är ju det som man blir mest imponerad av. Att du inte stressar upp dig i den här matchen.
Jag tycker också att det som har varit skillnaden, förutom att de har ligans bästa försvar, skillnaden gentemot Liverpool och City den här säsongen är ju att de har ju inte åkt på några skador eller längre frånvaro på nyckelspelare.
Nej.
Säg att Declan Rice eller Saliba varit borta en, två, tre månader. Då tror jag de hade varit out ur den här titelsidan.
Det var ju det som hände förra säsongen.
Ja.
Saliba gick sönder och de började tappa poäng.
För att jag menar, det som också gör, tycker jag ändå, imponerande av Liverpool och City är ju att City har haft Kevin De Bruyne out stora out. Delar av säsongen. Haaland out, och han har inte riktigt gått att känna igen. Nu kanske han är igång då med tanke på att han har mål i helgen. Liverpool har haft Salah borta på afrikanska mästerskapen. Trent med skadeproblem. Det är ju två nyckelspelare. De har också haft andra skador på i backlinjen. De har haft ligans kanske bästa målvakt borta ett tag nu.
Och Matteo och Matip är borta lite hela tiden.
Och ändå håller de jämna steg.
Ja.
Sen absolut, City med sin trupp, och de har fått Foden som nästan har blivit som Kevin De Bruyne den här säsongen. Men att de ändå håller jämna steg. Jag tror kanske, det blir väldigt spekulativt såklart, men jag tror inte att Arsenal hade klarat av.
Nej.
De hade inte stått på 71 poäng.
Nej, och sen Arsenal också åkt ur de kanske tråkigaste kupperna i FA-kuppen och Liga-kuppen.
Det också.
Väldigt tidigt. Vilket gett dem lite färre matcher gentemot City och Liverpool. Vilket kanske gjort att de kan starta. För de startar ju alltid Gabriel, Saliba, Rice, Ødegaard. Och väldigt ofta Saka också. Och de spelar också alltid 90 minuter i alla matcher. Och det är imponerande att de kan göra det utan att få några skador. För att det är väl där man brukar som supporter, men byt ut han nu när vi leder med 3-0. Men han har inte börjat göra det förrän nu. I den här matchen byter han ju Saka i typ 69. Och Rice tror jag, eller vem det är som går ut också. Men det, de har väl haft, jag vet inte exakt, har inte statistik på det exakt hur många färre matcher de gjort än City Liverpool. Men jag tror det gör mycket gott att de inte behöver tävla i de två inhemska cuperna också.
Ja, Rice spelar hela matchen, men de byter ju ut Saka och Gabriel Jesus och Zinchenko där,
ja, så är
60-70. Och sen byts ju Ødegaard ut, men det är ju nästan när matchen är slut. Då.
Ja.
Och ja, men det är ju, de är ju i sitt livsform, Arsenal just nu. Och det är väl bara frågan är att går det att hålla den här nivån hela vägen ut? Och då med kvartsfinal i Champions League imorgon som drar igång. Och det är
det mardrömsläge eller drömläge att möta Bayern München hemma nu då? De har bara CL kvar att bry sig om.
Jag skulle säga att det är drömläge. Jag har ju följt Bayern München en del den här säsongen. De förlorade alltså mot Heidenheim. Det är första gången Bayern München förlorar mot en nykomling, eller en debutant i Bundesliga sedan 2000.
Ja.
Det säger kanske en del om Bayern München, vad de har varit. Men alltså det är nästan alltså det är ju nästan så att det är någon slags uppror från spelarna. De skiter ju i det. Och jag såg att Mathys Tell efter förlusten manade på liksom spelarna att kom tillbaka, tacka supporterna.
Och de var liksom på väg bort. Liksom
en... Den enda som ser ut och bry sig, det är ju typ Harry Kane. Nu luftade han ju med att spela. Han har ju bytt mittbackar. Nu är ju liksom Kim och Upamecano ju bänkade. De spelar ju den här matchen och de är ju så dåliga så att, alltså, nej men det ser ut som Sheffield United mittbackar. Och han spelar Kimmy som högerback. Han är ju lite så här, Tuchel är lite så här, jag kommer göra det jag gör nu, jag skiter i. Och spelarna är lite så här, ja, fast vi skiter i dig. Och det blir en jävla soppa. Sen kan de slå på någonting i Champions League för att det är det enda de har kvar att vinna. Men jag har svårt när det är så infekterat att de ska kunna göra det och gå ut och göra en monsterinsats. För att det är liksom, det är som tydligt, det är spelarna på en sida, det är tränaren på en sida och de är i dålig form och det är inte sammanhängande överhuvudtaget. Sen kan allt, jag tror snarare att det är så här, det är för att Arsenal inte ska Jag är helt övertygad. Alltså jag är helt övertygad att Arsenal går vidare från det här dubbelmötet. Det som enda som kan gå emot dem, det är liksom slumpchanser. Det är ett rött kort. Mm. Det är en straff Harry Kane. De har ju fortfarande klassspelare. Mm. Så de kan ju fortfarande störa Arsenal. Det är liksom, men ser du till hur spelet har sett ut och vilket kaos det är i den klubben. Mm. Det är ju liksom värre kaos än vad det är i Manchester United eller Chelsea. För där upplever jag ändå att så här, men de drar väl ändå, även om det är liksom, de vet inte riktigt vilket håll de drar åt, men de drar ändå tillsammans på något sätt. Här är det ju liksom, spelarna skiter ju i.
Ja. Och de väntar bara på att
jag hävdar att det är ett drömläge. Sen kanske jag sitter där med dumstruten, men då vill jag tro att det är på grund av slumpartade chanser.
Mm. Och man brukar ju alltid säga att det är bättre att avsluta hemma, men i detta läget kanske det är tvärtom. Att ta Bayern München nu redan imorgon på Emirates och kanske vinna med 3 bollar. Ja. Och sen bara göra en Manchester City-insats försvarsmässigt borta och inte ge dem ett andetag och sen är man förbi liksom.
Ja, alltså jag tror att Arsenal kan avgöra dubbelmötet imorgon.
Mm. Ja, men exakt. Vinner de med 3 bollar så är det, bör det vara lugnt.
Ju. Men sen vet man ju också med Champions League att det spelar nästan ingen roll. Det kan stå 6-0 och det kan ändå, det kan ändå vända.
Exakt. Det är väl det fina.
Och så. De fick ju faktiskt frågor, sportsliga ledningen, efter helgen.
Mm.
Bryter ni med Tuchel nu?
Just det.
Och de sa nej, det gör vi inte. Mm. Åker de ut på ett pinsamt sätt i det här dubbelmötet, då bryter de med Tuchel.
Ja, tror du?
Ja, ja, det tror jag.
Ja, det blir 3-0, 3-0.
Typ. Mm. Men, vi får se. Folk kanske kommer...
Ner det på torsdag.
Ja, precis. Ni får håna mig på torsdag om jag hade helt fel här nu. Men jag säger i alla fall så att jag är helt övertygad om att Arsenal kommer gå vidare från det här mötet. Jag tror till och med att det kan vara så att efter imorgon så känner man att det här är redan klart.
Mm.
Men vi får se hur det blir med den saken helt enkelt.
Vilken härlig måndag vi har här, i alla fall i Stockholm där vi sitter. Och vi har en trippel som vanligt att presentera.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Med Come On. Vi ska inte röra oss långt utanför Sveriges gränser, utan vi ska ju först ta oss till Tele2 Arena där Djurgården tar emot Häcken. Jag tycker att Djurgården gjorde en bra premiärmatch. Häcken såg lite sega ut, men jag tror ändå på hemmafördelen här och jag tror att Djurgården vinner mot Häcken. Sen ska vi ta oss till Borås Arena. Det är inte Värnamos hemmaplan, men de ska spela där i alla fall mot Gais. Jag tror vi kommer få se en rätt offensiv match, även om Gais kanske vill sätta försvarsspelet lite mer eftersom de släppte in 4 mål mot BP sist. Jag tror ändå att vi kommer se mycket mål i den matchen, så över 2,5 mål i Värnamo Gais. Och sista matchen, då tar vi oss till Danmark. Mästerskapsslutspel, Brøndby mot Silkeborg. Brøndby ligger rätta, Silkeborg ligger sist. Så där tar vi en seger för Brøndby. Det är vår fina trippel och som vanligt kommer spelet finnas på Come On. Under fliken experterna. Men kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Come On som är med och möjliggör detta avsnitt.
Brighton Arsenal 0-3. Kai Havertz 5+4, 9 matcher i ligan. Vad säger du om det?
Ja, 9 mål.
Chelsea, Kalle.
9 mål i ligan.
Ja.
Ja.
Han är alltså tar du bort straffarna så är han Arsenals bästa målgör.
Ja, det roliga med han när han var i Chelsea, det var att då försvarade man honom in till döden. För att så här, det är så mycket mer än bara en målskytt och han kan det ena och det andra. Och så fort man sålde honom till Arsenal så var det, han är ju sämst, han kan inte göra mål och så. Och det sa vi även tidigt på säsongen i torsdagsavsnitten. Liksom, vi var emot hela övergången och att det var en dyr prislapp. Och, ja.
Men det var ju inte bara Chelsea-supportrar. Det var ju ganska många faktiskt som var, jag menar, var bara 65 miljoner pund som man värvade honom för. Alltså, det var ju många som ifrågasatte det.
Ja. Men det verkar ju att få rätt. Här, om man tittar på hans senaste form och hans senaste matcher liksom. Men det är fortfarande svårt att säga vad han är bra på. Det känns som att man säger det varje vecka, för att han är inte den flärdfullaste spelaren.
Men om man ser det så här, han har ju hamnat i Chelsea av en anledning, för att han visade klass i Bayer Leverkusen. Arsenal plockar honom av en anledning. Jag tycker fortfarande, jag håller med, det finns fortfarande lite så här, var ska man spela honom? Men med det sätt, varför han, att han ändå går till storklubbar i Premier League visar ändå att han ett kvitto på att han har ju klass i sig. Och sen tror jag att skillnaden här är alltså att han spelar i ett välmående lag med en bra tränare kontra vad han har varit Chelsea. Det ska man ju också ha med sig.
Ja.
Alltså
han var ju väldigt bra hösten vi vinner, eller våren vi vinner Champions League, och då är det ju samma grejer där. Det är ett välmående lag som vet exakt hur de ska spela sin fotboll, och då passar han jävligt bra in i det systemet. Alltså en systemspelare som jag tror han gör väldigt många, det är en klyscha, men han gör väldigt många andra mycket bättre också. Att han är jävligt smart som spelare och då kan han öppna upp för dem som kanske har lite mer extra i sig i Nørregård Saka.
Det är också intressant, han är ju en joker, ett wildcard i Arsenal som Liverpool och City har ju inte riktigt någon sån, va?
Ja, det är väl City kan man väl undra upp, Alvarez, en Foden,
Oscar Bob.
Ja, exakt, Endoki, Michael Hamilton. Nej, men ja, det är en spel som inte finns i Liverpool City, så kanske man kan säga.
Nej. Vi lämnar Arsenal där och hoppar tillbaka till söndagen. Sheffield United, Chelsea 2-2.
Är det nu jag går, eller?
Ja, precis.
Jag har en buss och...
ja, exakt. Efter Chelseas makalösa vändning mot United. Ja. Kanske det fanns en del som tänkte att nu vänder det väl lite då.
Inte jag.
Och så börjar man gå mot en lite bättre vår. Men McBurnie och Sheffield United vill annorlunda.
Ja. Nej, men det finns så mycket att säga om en sån här match. Så jag vet inte hur lång tid vi har. Men när vi gör 2-1 så är det knappt... Alltså man knyter väl en liten näve. Men liksom då är det 20-25 minuter kvar. Och jag vet att det sista är inte sagt i den här matchen. Alltså jag känner det i hela kroppen.
Jag känner man i alla Chelsea.
Ja, men för att jag har sett den här matchen 15 gånger den här säsongen tidigare. Mot lag man ska slå. Det var likadant mot Burnley. Men man mer i 70 minuter. Där blir det 2-2. Här gör vi 2-1 i 65. Vi byter in så här, en Cassaday som har varit på lån 4 månader i Leicester. Kommer tillbaks. Liksom, han hoppar in i en sån här match. Palmer tar dem ut, sätter in Chukwuemeka. Badia Chile hoppar in sista 10 minuterna typ. Och det är redan ett rätt hattigt försvar vi ställer upp med en feedbackslinje som jag vet inte ens om de har gjort en match ihop i år. Med Di Sassi som högerback. Thiago Silva är tillbaka första gången på typ en och en halv månad. Chaloba som förmodligen bara spelas för han ska sälja i sommar. Och Kutcherea som man kan säga ganska mycket om. Och sen så lägger du in Badia Chile i den ekvationen också, och ett Sheffield United som ja, men känner vittring då, för att de vet att alla kan göra mål på Chelsea, så det kan till och med vi göra. Och sen är det 2-2 i, ja, när det är 2 minuter kvar.
Det jag tycker är slående med Chelsea är att man ser att i match efter match så är det så, vi pratade liksom om ett individuellt misstag i Liverpool som gör att de tappar poäng. Men när Chelsea ser det där 2-3 gånger varje match.
Exakt.
Alltså riktigt sjuka misstag.
Exakt.
Som liksom så här bjuder motståndaren. Ja. Här, gör ett mål.
Ja.
Det sker nästan varje match.
Ja.
Och det är ju någonstans att... Jag vet inte vad det egentligen säger. Om är det ett lag helt utan självförtroende? Eller är de så pass förvirrade i spelidén att de vet inte vad de ska göra? Eller är det övermod? Det är märkligt att se ett lag göra det... Det är ju liksom sånt du ser i Nottingham, Luton, Burnley, Sheffield United.
Ja. Men jag tror det är en mix av att så här, Pochettino har ju såklart en spelare som han har försökt liksom bygga på hela säsongen, och han, det är det enda han säger efter varje match också, att det är en process, det tar 3-4 år det här, och det är man ganska trött på att höra. Samtidigt som vi har varit inne på skador hela säsongen, och Chelsea har varit det mest hårdast drabbaste laget av på skadefronten. Återigen så har vi typ, jag vet inte hur många gånger den här säsongen vi har ställt upp med samma 11-2 matcher i rad. Det skedde mellan Burnley och United. Nej. För första gången den här säsongen, tror jag. Och sen till den här matchen är det ju en helt ny backlinje. Och jag tror att det är fan svårare än vad man tror att implementera någon form av uppspel eller försvarstaktik när du alltid får skifta på spelare. Att du inte kan förlita dig på att Reece James står till höger, Chilwell står till vänster, du har en Thiago Silva som är någon form av vicekapten i försvaret. Och sen en målvakt har vi fått byta också mitt i säsongen. Jag tror det är jävligt mycket svårare än man tror att verkligen sätta det här grundförsvaret då och vara så tråkiga, du vet, så att man åker till Sheffield United, vinner med 2-0 och sen stänger man igen i halvlek typ. Som storlagen gör, eller de som är bättre än oss gör den här säsongen.
Ja, det är i kombination med då att pressen på en sån här stor klubb och på spelarna, på tränarna är ju enorm. Ja. Och det är klart att det är...
Och det är liksom ett lag som, det säger mig också varje match, att det är snittålder på 22,5. Typ. Ja. Och sen så vet de att men den här matchen måste vi vinna. Vi vet att det är Sheffield. De är sämst i ligan. Liksom, vi åker dit och tar 3 poäng. Men sen så, det är svårare än vad man tror.
Det är väl, jag tycker verkligen att det är rimligt att prata om. Och det är en rimlig ursäkt, är ju skadorna. Problemet är att det är liksom inte det enda. Det blir ju en sån enorm soppa. Du har liksom en spelartrupp, som du säger. Man värvar väldigt mycket ungt. Mm. Och... det är nästan bara liksom ung 20-22-åringar. Du har Sterling, Thiago Silva som står där som pappor i laget. Ja, och de är lite liksom på väg
ut. Sterling ska vara en pappa i ett lag. Men, det är exakt. Fel redan där. Liksom.
Och det vet du ju med unga spelare. Det är svårt att hitta den där jämnheten över varje match. Och då har ett gäng sådana som ska styra det här laget. Det blir svårt. Och du har en ägare som är starkt ifrågasatt vad han håller på med. Man har bytt tränare nu flera gånger på kort tid. Alltså, och du har dessutom då Financial Fair Play och Premier Leagues ekonomiska regelverk efter dig. Det gör ju att det blir en enda stor soppa av allting.
Ja, men det osar stress tror jag hela föreningen nu. Ja. När det här bygget inte blev som någon ville. För att det är verkligen där problemet sitter i grund och botten. Det är ett felbygge på monumentala sätt. Det kanske funkar på FIFA eller på Manager. Men liksom, ta in en ny tränare som ska bygga någonting med en spelartrupp som snittar 22-23 år. Och är som ett helt ihoplock med. Det är liksom, den här staten var spelarna fanns ju inte i Chelsea för 2 år sedan. Liksom. Alla är nya samtidigt. Och det blir en,
det blir liksom en för kraftig renovering.
Ja, samtidigt som man alltid kommer pressen på Chelsea vara att man ska vara med i topp 4 racet liksom, oavsett vilka du är, vilka du möter, vilket lag du har. Så men är det fortfarande intressant. Chelsea ni ska komma topp 4.
Men det är intressant det där du nämner om Pochettino, han pratar om det här är en process och det kommer ta tid. Vi ser ju och hör ju samma retorik från Postecoglou som ju för några veckor sedan, nu ligger de ju på fjärde plats. Och det är det som är skillnaden. Är ju att Postecoglou pratar ju om att men ni pratar om den här fjärde platsen hela tiden. Alltså ni, media. Jag tar liksom hellre en femte plats. Som då, nu kan jag in i bärande Champions League ändå. Men med att vårt spel och vår process är sitter. Och folk kanske tycker det låter konstigt. Men han får ju ändå med sig lite fler lyssnare som sitter och nickar till det och tycker att det är bra snack. När Pochettino säger det, liknande, när Chelsea ligger nia, då förstår jag ju också att ja, men det, alltså, båda har egentligen samma, tycker jag, ganska rimliga resonemang. Men när du ligger nia på planen, så förstår jag att Chelsea-supportrar tänker, men sluta nu.
Ja, men jag har inte sett en röd tråd den här säsongen under 2 matcher på rak. Alltså, det är ju, man kan inte säga hur Chelsea spelar sin fotboll för att det ser olika ut varje match. Och vi har förlitat oss på individuell briljans i en Cole Palmer. Liksom. Det är en mardrömsscenario att tänka vad vi har gjort utan honom.
Jag tycker någonstans att det Postecoglou har gjort, att han på så kort tid har fått det här laget att sitta så pass bra. Mm. Det är nästan lite en anomali. Mm. Alltså att du tar 60 pinnar efter 31 omgångar. Det är nästan lite sjukt faktiskt. Mm. Men du, jag tänker i matchen då, om man ska prata detaljer och liksom, det kunde kanske ha slutat annorlunda. Robinsons tackling på Palmer i 58. Ja.
Ska nog inte vara,
det är
bara,
väl rött,
bara gul va?
Nej.
Det är en, alltså det är ju en satsning som han bryr sig inte ett skvatt om den bollen. Utan det är ju bara för att skala Palmer. Och det är ett under att han ens står upp efter den också.
Ja. Men ja, det är ju precis sen, innan att vi hade, 2-1 ja, målet.
Jag säger inte att vi hade vunnit den matchen ändå.
Men, ja. Men det är ju fascinerande. På en vecka har man alltså tagit 2-2 mot Sheffield United och 2-2 mot Burnley. Däremellan har man då vänt kanske säsongens sjukaste match mot United med 4-3. Men 2-2 mot Premier League sämsta lag.
Ja, men lyssna på det här. Den här säsongen har vi förlorat 2 poäng mot Sheffield United. 2 poäng mot Burnley, 6 poäng mot Wolves, 5 poäng mot Brentford, 3 poäng mot Everton, 3 mot Forest och 2 mot Bournemouth. Mm. Det är väl matcher på förhand som man ska vinna allihopa va?
Ja.
Ja. Och då är man Tottenham istället för att vara Chelsea den här säsongen. Det är ju där det skiljer sig.
Ja, lite så.
Och sen har vi varit helt okej mot topplagen, men vi har ju mest kryssat mot City, Arsenal.
Ja, det blir lite andra ingångsvärden.
Exakt, exakt. Och vunnit på extrema sätt som United senast. Så att någonstans som supporter vill man ju hellre vara, det är klart att vi vill vinna toppmatcherna. Men du vill ju också att det ska se ut som ett stabilt lag och att man åker och plockar de här ack så viktiga poängen mot Sheffield borta, Wolves borta, Brentford borta, Everton hemma borta. Alltså, det är där någonstans en tränare man får, alltså man förstår hur ett lag vill spela sin fotboll när man får spela på sina villkor. Och det är det vi inte får se i år, att vi kan spela ut de här lagen. Det händer stundtals, men då är det nog att spelarna har bra dagar liksom. Men annars nej, så är det så
spelet rörigt liksom. Och en tydlig spelidé.
Ja.
För det är klart att
de här
spelarna individuellt finns ju klass i.
Ja.
Men har man en tydlig spelidé och det sitter, då är det klart att då tar man ju många treor på den här dagen.
Mm.
Då orkar inte de till slut. Men vi lämnar Chelsea. Vi går vidare till då just Tottenham som vi har pratat om.
Mm.
Som jag har suttit och hamrat fast och tjatat om de senaste veckorna att de är inte i bra form. Här går man och vinner mot Nottingham, fattas bara, med 3-1 på hemmaplan. Och nu kliver man ju faktiskt upp. Det är ju ett intressant race här nu.
Mm.
Med brasklappen att femteplatsen faktiskt kan innebära Champions League, men det är ett intressant race om den säkra fjärdeplatsen då.
Ja.
Den säkra Champions League-platsen. Nu går man faktiskt om. Man står på lika många poäng, 60, men Tottenham har bättre målskillnad. Och Aston Villa...
En match mindre spelare också.
Klump, ja, det också. Gör ju att nu är det ett bra läge här för Tottenham.
Mm.
Och det var ju ändå lite sådär halvknackigt. Alltså de får ju ett mål efter en kvart, men sen kommer ju Chris Wood och kvitterar
i
27.
Och på tal om skytteligare så han ligger ju typ på en stadig 11:e placering eller någonting på,
ja.
Ändå ett par mål vi ska se.
Ja, ja precis. Nej, men han har ändå hängt en del.
12
kassar.
Ja. Så jag tycker det är bara härligt att se att Chris Wood mår bra och gör mål.
Ja, ja exakt. Om man ska ta vår svenska, Kulusevski utbytt i paus mot Luton, har i 2 matcher nu efter startat på bänken.
Samtidigt som
det är ju tuff konkurrens bland de där, ska man säga, offensiva 4.
Och han går väl typ nästan head to head mot Brennan Johnson som varit bra i
som
de matcherna.
Som har börjat vässa upp formen.
Ja, exakt, som varit bra i de matcherna har fått chansen också. Så du är väl ännu mer svår petad tyvärr. Och en annan svensk är ju också en assist i matchen. I Elanga.
Ja.
Står på 8 assist nu tror jag.
Mm.
Och gör det jävligt bra i Nottingham.
Verkligen. Det som är intressant för Tottenham är nu är att här får man ju faktiskt ihop en så gott som liksom vad ska man säga, standard elva.
Mm.
Med liksom, du har Porro, Romero, Van de Ven, Udogi, Bissouma, Sarr och så Johnson, Maddison, Timo Werner och sånt då.
Mm.
I startelvan.
Mm. Samtidigt som Aston Villa, som de går så hårt mot, har väl det desto tuffare på den skadefronten just nu. Mm. Nu var Watkins tillbaka och gjorde två mål direkt och visar sin hur viktig han är för laget. Men det kan nog vara det som liksom tungan på våget i laget som har de mest fräschaste truppen in i mål här nu. Och Tottenham har ju haft bara ligan att bry sig om ganska länge med, så att jag tror de blir väldigt svåra att gå förbi.
Men däremot ska man ju säga det att de har ju den här uppskjutna matchen mot City som ska spelas. De ska möta Arsenal. De ska möta Chelsea. De ska möta Liverpool.
Mm. Ja, de har väl det absolut svåraste schemat som är vägen in i mål.
Och tar man Aston Villa så ska ju de ska ju spela Europa Conference League kvartsfinal mot Lille. De ska ju möta Arsenal till exempel. De ska också möta Liverpool mot slutet. Så de har ju ett gäng tuffa matcher de också.
Mm.
Och Aston Villa som för övrigt då inget Big Six-lag men spelade ju en sjuk match. Ja. Tog ledningen med 2-0 mot Brentford och sen vände Brentford till 3-2. Och sen Ollie Watkins tillbaka då med två kassar och rädda då en poäng i den här matchen. Mm. Men som du säger, de har ju en del skadeproblem i Aston Villa. Men det blir ett väldigt tight race där. Men jag tror nog, det är mycket som talar för att båda de kan få spela Champions League faktiskt.
Ja.
Och United kommer ju inte då på dem.
Nej, det är för långt.
Det är ju 11 pinnar upp nu, ja. Även om Aston Villa är match mer spelad än United.
United på minus statistik i målen.
Det säger ju ganska mycket.
Ja. Det är en sån märklig säsong de håller på med.
Ja.
Så jag vet inte hur man ska förklara det.
Så är det. Ska vi ta
City har vi kvar?
City har vi kvar. Absolut. De var ju först ut den här helgen och spelade mot Crystal Palace och i startelvan så såg vi att Foden som stod för ett hattrick i veckan fick sitta bänk.
Det visste man ju.
Ja, men det såg jag
när han byttes ut mot Aston Villa att nu spelar inte du på lördag.
Och man valde att starta med Haaland. Men hade Grealish, Alvarez, Kevin De Bruyne och Oscar Bob från start. Och jag har ju sagt att City har varit av de här tre lagen. Det är lite sämre. De har inte sett klockrena ut. De har haft lite problem. Och den här matchen börjar ju faktiskt väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
John Stones, de slår en idiotpassning. Och Palace kontrar redan efter 2-3 minuter. Och det är ändå så här, det är ändå mycket kvar att göra av för Mateta. Mm. Att han ändå lyckas borra in den där är faktiskt i bortre är faktiskt väldigt snyggt gjort. Men det var ett slarvigt sitt och jag tycker faktiskt att det var direkt dåliga i inledningen här.
Ja, det tog ett tag innan
men å andra sidan, ja visst, Kevin De Bruyne kvitterar ju liksom efter 13 minuter.
Jösses, vilket mål.
Och vilket mål han gör.
Ah, herregud. Ja, det var en sån här en match man mest slog på och kollade med ett öga. Och sen blir det ju kul att det blir ett mål direkt. Och sen så när man ser att Kevin får den bollen där i liksom hörnet av straffområdet, då typ stannar ju tiden hemma. För att, och sen när han träffar bollen så är man... har du sett den vinkeln bakifrån?
Ja.
Herregud. Mm. Den är liksom på väg ut och sen dyker den liksom stenhårt in i botten.
Ja, det är få som kan göra det där. Ja. Joe Cole sa i en studiosändning från England att Kevin De Bruyne är gudfaden av offensiva mittfältare i världsfotbollen. Och jag tycker fortfarande att han är den bästa fortfarande. Och han håller honom högre än till exempel egentligen alla mittfältare i historien i Premier League. Alltså högre än Frank Lampard, Paul Scholes, Steven Gerrard och alla.
Mm. Men det är väl lite en sån spela typ 2.0 som är mer liksom som är mycket mycket bredare i sitt register offensivt sett. Alltså han kan väl göra allt på en fotbollsplan offensivt sett. Sen skulle jag nästan hålla alla de tre bättre i den här tvåvägsrollen som alla var. Lampard var den mest offensiva av dem och kanske lite smartare på ett sätt, vill jag påstå, i liksom, hur han läste en match och tog sig an den. Men sen har väl KDB mer spetsegenskaper i ett mer kanske smartare, fruktare skott i passningar sista tredjedelen och det här lilla finstilta. Så. Men jag tycker det är ja, en modern spelartyp, alltså en utvecklad Lampard och Gerrard skulle jag kalla dem. Så att visst, det är väl bättre i den moderna fotbollen. Det är tråkigt svar.
Sett till vad han har vunnit också.
Ja.
Han har vunnit allt då. Förutom något VM då och sådär. Mm. Men i klubblag har han ju vunnit allt med City. Så att,
det gjorde väl Lampard också i och för sig?
Ja, absolut. Mm. Och det gjorde ju väl Paul Scholes också. Mm.
Det var Gerrard som gick miste om ligatiteln.
Sen, tycker inte jag titlar avgör egentligen vem som är bäst. Jag tycker det blir liksom en konstig måttstock. Men det säger ju någonting också. De har ju varit bärande i och varit bland de bästa i de titellagen. Men då kanske nu City är tillbaka på hästen, såklart viktigt inför mötet med Real Madrid. Innan vi kommer till det tänkte jag att vi tar lite, studsar ner lite i botten av tabellen som också är väldigt spännande. Mm. Det var ju en jobbig helg för Burnley och Nottingham med Luton som vinner mot Bournemouth och Everton som ju slår just Burnley då.
Mm. Calvert-Lewin.
För Burnley och Sheffield United är ju kört. Men för Luton då? 25 poäng. Lika många som Nottingham. Sen vet vi, det ska in mycket brasklappar i de här tabellerna. Nottingham har överklagat sitt poängavdrag. De kan få ytterligare poäng.
Mm. Samma med Everton väl?
Samma med Everton som kan åka på fler poängavdrag också. Och så har ju då Brentford då, som nästan är på att vinna mot Aston Villa men fick en poäng där då. Det är ju, varenda poäng är ju viktig här nu.
Mm.
Men jag tycker liksom, alltså Luton kan ju klara det här alltså.
Ja, jag hoppas nästan det. Så vet jag inte vilket lag jag helst vill ha ut av dem som är på säker mark just nu. Om det är, för jag tycker ändå Nottingham, det är kul att följa deras offensiv tycker jag, med Callum Hudson och då en gammal Chelsea-produkt, Elanga på ena kanten och sen då Chris Wood som anfaller. Jag tycker ändå de har någonting. Brentford nu gör ju en väldigt svag säsong sett i sina mått mätt. Det är väl så här, Everton jag tycker är mest förtjänar att åka ut mest sett till vad de har hållit på med senaste säsongen. Det känns som de har levt på lånad tid länge nu.
Ja.
Så att jag hoppas nästan att Luton tar några poäng, att Everton får ett poängavdrag och åker ner som de kanske borde gjort för både en och två säsonger sedan, faktiskt.
Ja, det blir spännande att följa den.
Man vet ju vad som händer på måndag när Chelsea möter Everton.
Ja, ja.
Borta. Mm. Eller om du är hemma, dålig koll. Men det är inte den lättaste matchen, eller roligaste matchen.
Där tar jag Everton poäng.
Ja.
Imorgon tisdag då drar ju kvartsfinalerna i Champions League igång och sen har du Europa League på och Conference League på torsdag. Men Arsenal ska som sagt möta Bayern München, det är ju två lag i lite som lever lite olika liv här nu. Det är ett lag som mår jättedåligt och ett lag som mår jättebra, även om Bayern München är tvåa, men de är ju faktiskt på väg att tappa den där andra platsen i Bundesliga faktiskt. Stuttgart står ju på lika många poäng. Så de kan faktiskt sluta trea i ligan här. Men det som sagt, jag har ju sagt mitt vad jag tror om den här matchen.
Mm.
Arsenal är ju oddsmässigt klara favoriter. Jag tycker att så här, alla pratar om liksom just där, ja, med Bayern München. De vet, de kan den här turneringen och glöm inte bort dem. De är giganter i de här sammanhangen. Absolut, men då pratar vi dåtid.
Mm.
Det vi måste ju vara här och nu.
Mm.
Och jag tror att Arsenal känner sig väldigt bekväma inför att möta Bayern München. Alltså hade de fått den här lotten liksom för två säsonger sedan, och total mardröm.
Ja. Men nu gäller det också att typ ta nästa kliv för Arsenal, att gå in som favorit här och axla det också. Det var väl lite de nerverna vi såg spöka Porto borta när man skulle dit och vinna.
Men det är att Bayern München kommer inte backa hem.
Nej.
De kan inte backa hem.
Nej. Så att
det Porto stod ju för liksom en av de bästa försvarsinsatserna vi sett i Champions League den säsongen. Det kommer inte Bayern München klara av.
Men prata historia liksom, hur många gånger, det är första gången på 10, 15 år, 20 år kanske, som Arsenal är favoriter i ett dubbelmöte mot Bayern München. Och det gäller också att gå ut och spela som det då. Och inte tänka två gånger, utan spela som ni gör mot Brighton på ett sätt. Liksom att gå ut och veta att ja, men vi är mycket, mycket bättre än det här laget. Och spelar vi som vi kan så kommer vi vinna. Men det är en sak att säga det, tänka det. Och en sak att faktiskt gå ut och göra det. För att säga att liksom, Bayern går ut och sätter en jävla press på dem. Och få in ett tidigt ledningsboll. Då kan det liksom börja komma onda tankar i Arsenal-spelarnas huvud. Så jag tycker det är lite så här... Nu är det lite upp, alltså upp till bevis är väl hårt att säga. Men när det verkligen avgörs Arsenal, då är det nu ni ska steppa upp och visa hur jäkla bra ni har varit.
Bayern München har ju också lite som skadeproblem också. Coman och Sané.
Neuer är väl borta också.
Och ja, precis. Neuer är tveksam till spel här. Ska man också ha med sig. Men absolut, det är ju något annat. Och det är kuppspel. Och det är ett lag man inte har, som man vanligtvis inte möter, och från en annan liga och vad det innebär. Så att det är klart, det är någonting helt annat än att spela ligaspel och möta de lagen som man lever med dag ut och dag in, såklart. Men ja,
det är synd att den går samtidigt också som
ja, det är lite
synd. City, Real Madrid.
Det är lite synd, för precis, vi har ett Manchester City som ska åka ner till Spanien, till huvudstaden, och möta Real Madrid. Där är det lite mer ovisst.
Och speciellt, det var ju Pep tidigt med att säga att Real får väl vila här i 9 dagar fram till den här matchen. Spelar inte i helgen.
De spelade senaste matchen de har spelat, det är alltså 31 mars.
Ja. Och City spelade mot Aston Villa förra veckan och i lördags mot Palace en tidig match. Och sen först ut av alla på tisdag också. Sen tror jag dock, jag tyckte man såg det nu när Haaland och Kevin fick vilas helt förra veckan, kommer in mot Palace i ett genrep här. Och Kevin ser så bra ut som han kan göra. Jag tror det var perfekt coachat på det sättet, och det är lätt att säga i efterhand, men jag tror de liksom, men det är genrepet i ryggen, kommer in och kommer känna sig jävligt självsäkra trots att det är liksom bottaplan. Så tror jag de inte, och de var väl förra säsongen de slog ut dem också rejäl i ett dubbelmöte, så jag tror inte de räds allt för mycket att åka till Bernabeu.
Nej, och alltså det sjuka med Real Madrid är att den här säsongen så har de ju faktiskt alltså ingen förlust på 90 minuter.
Nej.
De har ju förlorat mot Atletico Madrid i Copa del Rey, men det var ju på efter förlängning. Det är rätt sjukt. Faktiskt.
Det är en lite även tidig Champions League-final, vi får se kanske.
Absolut. Och som sagt, den här är ju mer, jag följer inte Real Madrid dag ut och dag in. Så jag har svårt att liksom ge en korrekt analys på dem. Men vi ser ju att de är ju ruggigt formstarka. Att de har fått vila ut mycket. Här kan du ju verkligen prata om ett lag som... Vems turnering det här är.
Ja.
Även om City är regerande mästare. Men jag tror att båda känner att det här var en mardrömslottning.
Och det är ett par matchvinnare som finns i Real Madrid också. I Vinicius, Bellingham, Rodrigo och så vidare.
Så är det.
Så det går ju aldrig att räkna ut dem. Gör det inte.
Så är det ju. Precis.
Men det är lite... piken på säsongen just nu. Du vet, innan allt är avgjort. Det är 7 unga kvar i ligan. Det är dagen innan första kvartsfinalsmötet i Champions League. Liksom, om några veckor så vet vi hur det har gått, men just nu innan vet man bara, och våren är på väg till Stockholm. Det är rätt mysigt.
Det är nästan lite som för liksom Arsenal, Liverpool och City. Det är nästan som så här inför en säsongstart.
Ja, alltså nu...
men allt kan gå vägen, men vi kan gå vidare till semifinal.
Det är sista kapitlet nu, ja, som ska skrivas.
Verkligen.
Då gäller det att steppa upp.
Så är det verkligen. Men om du får... ska vi köra en liten Champions League liksom tippningar? Vilka går vidare? Vi börjar då med Arsenal-Bayern. Jag har ju sagt mitt, jag säger att Arsenal går vidare. Vad säger du?
Jag säger att de också går vidare, men jag tror det blir svårare än vad du är inne på. Jag tror de kanske vinner med 1 mål imorgon. Och sen kryssar de borta i München och så tar de sig vidare på det.
Real Madrid City, vilka går vidare?
Jag tror jag faktiskt Real slut om, men de vinner City ligan.
Ja, med tanke på att jag inte har följt Real så mycket så är det svårt för mig att säga liksom, säga anledningen till varför de ska gå vidare på ett trovärdigt sätt. Så väldigt, väldigt jämnt. Jag tror att fördelen av att City får börja på bortaplan så säger jag att City går vidare. Men den här är alltså, den är omöjlig nästan.
Och vad tror du Pep väljer med en pistol mot huvudet att vinna, var den första tränaren i Premier League historia att vinna 4 raka Premier League eller att vinna Champions League? Bara får välja.
Ligan. Du då?
Tror du vi kommer få se någon form av liksom...
Nej.
Nej.
Jag tror att såväl även Liverpool i Europa League, de kommer spela ut bästa lagen. De kommer göra allt för att göra så bra ifrån sig i alla turneringar. Jag tror att liksom, dels, jag har sagt det tidigare, att de här storlagen, de kan liksom inte i de här viktiga matcherna, även i inhemska kupparna, de kan inte ställa upp, kanske liga kupparna, men annars, de kan liksom inte ställa upp och bara så här, ja men vi vaskar den här turneringen.
Nej.
Det är så stort tryck på dem och då börjar det ställas frågor och det börjar frågas sen dessutom för laget då, vad betyder det för självförtroendet att så här, torska en match? Jag tror inte de bara, ja men vi vaskade den ju, det är skitsamma. Ja, så torskar man i ligan helt plötsligt. Jaha, så vad var det här värt då? Och så börjar det. Utan de, att vinna matcher hela tiden
är
så mycket bättre. Ja. Och då kan det få kosta en skada. Men, eller att riska, för du vet aldrig riktigt, du kan ju inte liksom förutse. Ja, men du fick ju en skada där. Du hade ju kunnat faktiskt gå för ligan. Ja, men det hade ju ingen kunnat säga på förhand. Så att säga. Sen är det ju matchandet som är tufft såklart. Men ja, det ser vi ju att de roterar i alltså veckomgångarna och sådär.
Och det nya roterandet är väl att, som Arsenal gjorde, leda med 2 bollar mot Brighton och sen byta ut stjärnorna då liksom.
De andra som inte berör våra Premier League-lag då, men Atletico Madrid-Dortmund, vilka går vidare där?
Atletico.
Det tror jag också.
På grund av cup-facit.
Det tror jag också. PSG-Barcelona.
Ja, det kanske är det mest svåra. För att jag har väl inte superbra koll på Barca längre. Och PSG ser aldrig, förutom i Champions League. Och det är väl Mbappé som får bestämma hur det dubbelmötet får gå. Om han vill gå vidare eller inte. Nästan. Men jag säger nog... Jag säger nog Barca ändå.
Jag säger PSG. Ja. Faktiskt.
Det är bra.
Barcelona hade ändå lite problem med dåligt Napoli. Alltså. Faktiskt. Så jag säger PSG, Atletico, City och Arsenal. Helt enkelt. Och sen på torsdag då så ska ju Liverpool möta Atalanta. West Ham ska möta Leverkusen.
Det är roliga matcher i Europa League alltså.
Ja, verkligen. Emil Holm och Marseille och Milan Roma också.
Ja, Emil Holm och Hien mot Sada och
ja,
Luis.
Precis. Det blir häftigt. Och så ska ju då Aston Villa möta Lille på torsdag också. Där är de ju stora favoriter i alla fall oddsmässigt. Härligt, Kalle.
Ja.
Vi stänger måndagsavsnittet där. Ni är tillbaka på torsdag.
Så är det.
Och har ju då Champions League-matcherna med facit i hand. Då kan ni sitta och håna mig, kanske. Eller hylla mig som en allsmäktig gud. Vad vet jag.
Får se vad jag väljer, Björn.
Ja, exakt. Ni hånar mig oavsett hur det går för Arsenal. Och så har ni även då de där Europa League-matcherna kanske att snacka upp. Och det säkert hända en hel del. Vi säger tack för att ni har lyssnat idag. Och så hör ni gänget på torsdag igen.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.